Låt oss tro på det ikväll. Lite mera än tidigare. I Jesu namn. Amen. Tack Becka och gänget. Varsågod och sitt. Även om du får nog stå också. Jag skulle tala lite kring det som står på skärmen. Kanske inte så överraskande i sig. Vi tror i den här församlingen och i många andra kyrkor på att vill vi ha kyrkor som fungerar in i framtiden, så bör vi investera viss tid på generationen som följer oss. Vi bör satsa resurser, vi bör satsa tid och pengar på de som följer oss. Det betyder, ursäkta om vi scrollar, vi har haft lite strul med det, men det löser Jesu namn. Jag tror i alla fall att om vi som församling vill finnas om 40 år, så behöver vi idag satsa på de som är under 40 år. Vi behöver prioritera, vi ska inte glömma oss äldre, men vi behöver också känna till att det finns de som är yngre. Och jag skulle vilja tala lite utgående från de fyra enkla saker idag. Jag hämtar texten från alla böcker man kan hämta den ifrån, Uppenbarelseboken. Ta några verser från den och vi läser i Jesu namn. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa det till mig: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Hoppar vi några verser framåt och fortsätter. Och det sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Kan nog fråga sig vad jag alltså funderar om att välja en sån här krummelur till text. Men det finns ganska många intressanta sanningar i den. Och utgående från dessa sanningar så vill jag då som sagt hitta 4 saker. Som jag tror vi som församling, men också församlingar överlag, hela tiden bör tänka på att vi kan ge vidare till dem som kommer efter oss. Och jag talar kanske lite idag till oss alla. Men jag skulle lite hoppas kunna inspirera åtminstone en människa som är yngre än mig idag. Så om någon blir inspirerad kan jag säga, folk kommer efter möte och säger det till er så inte går ledsen hem och så vidare. Men vad kan vi ge då vidare? Första, som jag tror vi ska som församling alltid kunna stå på, det är sanningen. Vi behöver församlingar och församlingen här, vi behöver vara bibeltroende och utåtriktade. Det står så här i vers 3: ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen med de här kryptiska 7 sigillen. Jag har varit i kontakt mer eller mindre med ungdomar i cirka 20 år i församlingens arbete så att säga. Och jag drar in några intressanta slutsatser genom dessa 20 år vandringar genom öken, eller vad man ska kalla det. Och en av dessa slutsatser som har slagit mig är att det som hjälper unga människor idag allra mest är att alltid predika ett Kristuscentrerat och radikalt budskap. Ibland kan man tänka, nu ska vi predika lite snällt så att människorna kommer. Men jag har gjort observationen att ju mer radikalt vi predikar, desto mer kommer människorna. Den slutsats som jag har funnit. Och vi vet inte ibland hur vi ska predika eller om vi alls ska predika. Men min lilla erfarenhet säger att vad dessa fantastiska människor, vi har flera av dem, alla av oss är ju fantastiska, men vad vi yngre människor behöver idag, så är att de förtjänar av oss predikanter ett tydligt och radikalt budskap om Jesus. Inga krumelurer. Inga Jesus och eller Jesus men, utan Jesus punkt. Det finns en Jesus is-bok av Judas Wiff som någon kan läsa någon gång om man hinner. Jesus sa själv att han är sanningen. Han sa han är vägen, sanningen och livet. Jesus sa att sanningen, alltså Jesus själv, ska sätta oss fria. Och vad jag tror den här världen, alla människor, mer och mer behöver höra idag, det är sanningen. Det är inte pastorn som ska sätta oss fria, tack och lov. Utan det är sanningen som sätter människor fria. Sanningen att de inte kan försena sin räddning. Och att just vägen till räddningen går genom Jesus och bara Jesus. Jag tror också att vi vill lyfta fram lärjungaskapet någon grad högre. Lärjungaskapet enligt Jesus säger att vi ska förneka oss själva, vi ska ta på oss korset och vi ska följa honom i den ordningen. Vi ska förneka oss själva, omvända oss. Vi ska döpa oss. Vi ska frimodiga och predika dopet. Varför det? För att vi vill manipulera in det i en sekt? Nej, för att dopet hjälper människorna ut i en frihet. Dopet hjälper unga människor att bli av med sina bördor, begrava den gamla naturen och stiga in i det liv som Gud har tänkt om oss. Sista klämmen i Jesu missionsbefallning handlar en tredjedel om dopet. Döp dem. Inte fråga dem om de vill bli döpta. Han säger döp dem. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi ska vara frimodiga och visa den unga och gamla generationen att vägen till Gud, den går genom omvändelse, genom ett aktivt beslut att följa Jesus och att sedan en vardaglig situation som pågår hela ditt liv välja att följa honom. Det handlar om att säga nej till oss själva och lyssna offentligt proklamera vår tro på honom. Så säger Bibeln. Bibeln säger att de som bekänner mig inför människorna, de ska jag bekänna inför Gud. Men de som förnekar mig inför människorna, de ska jag förneka inför Fadern. Människorna behöver höra idag vad Bibeln lär. Och vi behöver som församling alltid våga stå för sanningen. För vi har unga människor tror jag idag inte behöver höra. Det talar om gråa zoner och allting är okej. Okay. Jag säger som profeten, allt är inte okej. Okay. Jag satt på lyssnade på ett seminarium som sändes via Vasabladet här om veckan. Och hela seminariet gick ut på att de unga människorna mår dåligt idag. Varför mår de dåligt? Vi måste i alla fall som församling tro att vägen någonstans ut ur ett mörker det går vid världens ljus som är Jesus. Vi måste våga tro på det, vi måste våga proklamera det och visa att det finns en väg ut ur mörkret. Men vägen ut stavas Jesus. Det är klart att vi kan uppmuntra till både terapi och psykologihjälp som goda redskap. Men vi måste ändå tro på att som församlingar proklamera att vi tror absolut allra mest på att Jesus kan sätta den fångne fri. Och det bästa livet en människa på den här jorden kan uppleva det är tillsammans med Jesus. För vi läser ändå rapport efter rapport om hur yngre mår sämre och sämre. Och att säga till dessa människor som mår dåligt att det är okej, fortsätt leva som du lever. Det är att vi skulle säga till dem, ja men vi tycker inte, du fortsätt må dåligt. Det vill vi ju inte. Vi vill att unga människor ska må bättre. Vi ibland är så rädda att stiga på tårna på folk att vi inte vågar säga vad Bibeln säger är vägen ut ur deras elände. Att de får möta en frälsare, de får uppleva en kärlek, får uppleva ett förvandlat liv tillsammans med den helige ande. Jag tror inte att vi ska rädda säga sanningen. Sanningen som säger att vi alla är syndare. Vi är helt beroende av Guds barmhärtighet och nåd. Johannes döparen, det är en annan. Den andra Johannes, han grät över att det inte fanns någon människa som var värdig att öppna bokrullen. Och så är läget för miljontals människor över världen idag. Vi lever i sorg. Vi lever i mörker och misär. Och vi tycker allting känns hopplöst. Där vi själva anser att vi är helt misslyckade. Och det är de här människorna som behöver höra idag, tror jag. Att det finns en väg ut ur mörkret. Och det är Jesus. Vi ska inte predika 90% evangelium. Vi ska predika 100%. Sanningen ska sätta människor fri. Vi måste våga predika hela ordet om vi ska hjälpa människorna ut ur det mörkret som finns. För 20 år sedan fick jag vara med på ett litet hörn i ungdomsarbete här i församlingen. Och då minns jag teamet sa att vår strategi framåt bland ungdomarna ska vara att vi ska predika radikala predikningar. Och då har vi ungefär 20 ungdomar samlade och de här ledarna som var med där och drog det fantastiska människor. Men efter beslutet som vi tog, jag minns den träffen, att vi skulle bara predika radikalt. På 2 år så växte samlingarna från 20 pers till 100. Och enda beslutet de här ledarna hade gjort det är att vi ska predika Guds ord och Jesus. Och så bad vi nog en del också. Och det är ju bra. Vi ska aldrig, kära vän, vara rädd och predika Bibeln. Ja, ibland blir man ju kritiserad, men väldigt sällan man blir kritiserad för att man predikar Bibeln. För då måste man ju kritisera Gud. Det är inte jag som har skrivit Bibeln. Tack och lov. Så det första vi ska ge vidare, tror jag, som församlingar och församling. Vi behöver vara bibeltroende och vi måste våga predika hela Guds ord. För det andra så behöver vi församlingar som är fulla och fyllda med den heliga andes liv. Är vi en pingstkyrka? Lite osäker här idag faktiskt. Jag tror att vi behöver också ta tillbaka dimensionen och tron på att Gud gör saker mitt ibland oss idag. Vi är successionister som tror på att Gud slutar göra saker för 2000 år sedan. Vi tror att Guds ande är verksam idag. Jag läste en par böcker genom åren, varav den mest omfattande en, blink blink Joakim, en skriven av en Craig S. Keener, 1600 sidig grej, som handlar egentligen om mirakel som har hänt på 1900-talet, alltså sista 100 åren. Och han har undersökt och rest omkring i hela världen och antecknar det ena och det andra. De alla mirakel har ju doktor, den här mannen, så man tycker om referenser. Halva boken är väl referenser om jag minns rätt på allt han skriver. Men ja, han säger en par intressanta saker. Och jag såg en intervju med honom häromdagen. En par av intressanta saker han har sagt. 70%, jag hör på de här siffrorna säger nu, 70% av alla som har kommit till tro i Brasilien, i pingstkyrkorna där, hänvisar till en övernaturlig händelse i deras liv. 50% av alla som har kommit till tro i en församling i Kina som man hänvisar till, så säger samma sak. 80% var det i Nepal, en församling, hänvisar till. De har kommit till tro för att Gud har gjort någonting idag. Inte idag, men alltså någon gång i deras liv, idag. Vårt arv som pingstkyrka och pingstförsamlingar och frikyrkor är en del av det arvet att vi tror att den heliga ande är verksam idag. Varför gör Gud under och tecken mitt ibland oss? Varför svarar Gud på våra böner? Men det är en övernaturlig sak det också att Gud svarar på våra böner. Det är för att visa att Gud regerar här på jorden och att han vill manifestera både sin kraft men också att visa att han älskar människor till höger och vänster. En tid där det finns antikrist lite både här och där, och vi som rörelse haft ibland en viss överdrivenhet mot en mörk apokalyptisk tid. Så det är lätt hänt att unga människorna kan idag mitt ibland oss känna hopplöshet och förtvivlan. Men jag tror att vi som församling alltid som kyrka borde stå för hopp och för framtidstro. Och det är klart att sista tiden kan föra med sig en och annan utmaning här och där. Så måste vi ändå tro, och det tycker jag är så viktigt. Vi måste alltid tro att Gud regerar. Det är inte antikrist som regerar sista tiden. Det är Gud som regerar. Kyrkan behöver vara en kanal för de glada nyheterna. Det är ändå det evangelium betyder. Kyrkan behöver förmedla glädje, rättfärdighet och frid i den helige ande. När du läser Paulus brev, så han skriver ganska många av dem när han är fängslad. Det är inte alltid så enkelt att vara i fängelse på den där tiden. Mörk håla många gånger. Och det var inte, så att säga, femkärniga hotell på toaletten. Det var mycket sjukdomar och elände. Och även om han viss del av sin fångenskap var i husarrest, så hade han också andra tider då han var väldigt, i väldigt svåra omständigheter. Men han skriver dessa brev i dessa svåra omständigheter, så skönjer man alltid en framtidstro. En glädje, en tacksamhet och en omsorg över sina medmänniskor. Och jag tänker så här, som Paulus skriver, att livet med Gud bör handla mer om kärleken i Gud än om världens ondska. Det är så lätt att vi på något sätt förfasas och på något sätt blir deprimerade över alla, på något sätt både politiska och lagstiftningar och det, allt konstigt som händer runt omkring oss. Och vi kan börja se på de här omständigheterna och låta omständigheterna styra oss. Och så glömmer vi att det finns en Gud som har all makt på himmelen och på jorden. Och som kan gripa in nästan, eller inte nästan, utan när som helst, överallt. Många av våra unga vänner kämpar med en stor press från världen. Det är studier och det är prov och det är allt konstigt som händer. Det finns sociala medier som pressar på ännu mer tydligen. Och jag tänker så här med all den här press som unga människor känner idag. Hur viktigt det är att de kan komma till en församling, en plats där de kan få andas Guds härlighet. Där de får känna, här får jag möta Gud. Men kära vän, är det inte därför vi har kyrka? Att vi ska möta Gud? Att det finns en plats där Gud regerar. En plats där man får känna att här är Gud. Har ni varit på någon sån möte någon gång när ni bara upplever att här är Gud? Den här på något sätt friden som infinner sig. Det är på något sätt världens omständigheter som bara smälter bort, och så står man där och man känner att det är bara jag och Gud. Det är det vi som församling på något sätt i någon form ska behöva mer och mer kunna förmedla vidare. Och som jag önskar att vi som kyrka ska kunna ge vidare till de yngre. Vi behöver förmedla hopp till nästa generation. Vi behöver förmedla att Jesus Kristus har segrat, så inte vi behöver göra det. Vi behöver som kyrka ständigt peka på Kristus genom den helige ande. Och lyssna på det här. Det är en intressant sak jag uppfattat. Att överraskande många människor som jag talat med och diskuterat med genom åren, så har sagt att orsaken varför det är kristna idag pekas och landas och härstammas från ett övernaturligt möte med Gud och den helige ande. Kanske inte alla, men väldigt många. Att människor känner att de fick möta Gud en gång, och fast man försöker springa från Gud, så det är som att gummiband drar en tillbaka, och sen när man springer för långt så man bara dras dit hem igen. Och har suttit någon gång, några gånger i dödsbädden med ett antal olika människor som har påverkat mig en del. Och det påverkar mig att trots att det fanns sjukdom och smärta så fanns ett hopp och en glädje på deras insida. Glädjen som sa det till mig, dessa människor hade mött honom. Det fanns ett liv på insidan som sa det att trots den yttre människan bryts ner så förnyas min inre varje dag. Trots att smärtan håller på något sätt pulverisera min fysiska kropp så kan jag bara koppla på mitt böneliv i den heliga ande och jag kan ha en direkt kommunikation med Fadern. Jesus sa att han ska sända oss hjälparen, den heliga ande. Det blir på något sätt en bönemotor som pulserar inom oss, som på något sätt blir ett verktyg vi kan ta till när hela världen känns att nu raseras allting. Så kan vi bara koppla upp med den heliga ande och bli på något sätt påminda om att Gud är vår fader. Att vi styr inte våra steg. Och framtiden är inte i min hand. För det finns en Gud som leder mig. Därför ung som gammal, se till, jag vet inte om man kan säga så, be till Gud att du ska någon gång, om inte har blivit ännu, bli uppfylld med den helige ande. Och du får uppleva det här livet, den här gåvan, den här hjälparen som Jesus har lovat att sända dig och mig. Det finns en glädje och en kärlek som är väldigt attraktiv för människor. Och det är glädjen som bara finns hos Gud. Det är glädjen i den heliga ande som du har, som är attraktiv för människor runt omkring dig. Och jag tänker så här, kära vän, att om det övernaturliga mötet med Gud har varit så viktigt för så många människor, borde kanske vi som församlingar ännu mera fokusera på att ge Gud utrymme så att dessa möten, Gud och människa, får äga rum. Att låta en människa, ung eller som gammal, få möta den helige ande. Det som hjälpte Paulus när han var i fängelse en gång med Silas och sönderpiskad, så att han fått den helige ande. Det står att han var där bak och de sjöng. De sjöng lovsånger och de bad. Och det står att fångarna lyssnade. Jag tror att det här livet med Gud, som inte ens fängelsehålan kan ta bort från en. Det är därför vi behöver den helige ande. För mitt allt är du en fångenskap. Alla yttre omständigheter är raserat och du på något sätt känner dig helt ensam här på jorden. Ja, men då har du den helige ande på din insida. Då kan du be. Och med en stor förvissning så vet du att Gud hör dig och han är med dig. Hallå? Inte behöver du säga någonting åt det, men du kan ju vakna i alla fall. Jag tror vi behöver forma församlingar och församlingen, den här församlingen. Kan ju bara tala för den här i tro i alla fall. Vi behöver be till Gud att människor får möta Gud. Jag tror det är så extremt viktigt att allihopa någon gång har fått möta den helige ande. Sen kan det vara på olika sätt. En del, jag har bett med folk som blir uppfyllda med den helige ande och gått från det mötet riktigt sur på mig för de tyckte ingenting hände. Sen när de kommer hem så märker de att någonting sakta men säkert förvandlar en. Så mötet kan vara väldigt olika. En del har känsloyttringar som jag, en känslomänniska, en annan tänker att kanske ingenting händer men någonting händer ändå. Det viktiga är inte känslan, det viktiga är vad Gud gör på vår insida. Låt Gud göra mirakel mitt ibland oss. För det tredje, märker jag predikar på här, jag kan ta en stund. Vi behöver förebilder. Andliga, mogna, kristna. Alla egentligen som har varit kristna mer än 5 år, så borde det vara en andlig förebild åt någon annan. Tror jag. 1 år räcker egentligen. Vi behöver förebilder bland oss. Så unga människor kan se på och få tro att den där människan lever med Gud. Då kan också jag göra det. Den människan tar sig genom livets berg- och dalbana. Då kan också jag göra det. Jag predikade för några veckor sedan om Johannes och Petrus som möter den här förlamade mannen som förväntar sig lite pengar. Och då svarar ju Petrus att guld och silver det har jag inte, men vad jag har dig, det är dig. Stig upp i Jesu Kristi Nazarens namn. Så blev han helad. Vad har vi att ge? Hurdan förebilder du? Vad lämnar du för arv efter dig? Jag menar, någon gång dör du ju. Vissa av er om 100 år och vissa av er om lite mindre än 100 år. Men någon gång är vi där inför Herren. Vad har vi lämnat för arv? Blir människor inspirerade att följa Jesus när de ser dig? Att låta den heliga ande göra dig mindre självisk, självupptagen. Så att när människor ser dig så ser de Kristus. Bra att ställa lite så här fina filosofiska frågor till dig själv ibland. För jag tycker ändå någonting av det mest fantastiska med Guds frälsningsplan, det är nog den helige ande. Som Jesus gav till oss som en hjälpare. Det är så att denna hjälpare, denna ande som bor i oss, som uppväckte Jesus från de döda, det är samma ande. Tänk att du har den ande i dig, om du har tagit emot Jesus som frälsare. Samma som uppväckte Jesus från de döda, alltså det mest hårda av alla hårda mirakel. Alltså det miraklet, det var större än när Gud skapade världen. Guds frälsande kraft att betala priset för våra synder. Den heliga ande bor i dig. Och vad jag tror unga människor, säkert nu jag raljerar med yngre, men jag är någon gång själv varit ung och tyckte det var lite roligt att höra på sånt då. Men vad unga behöver idag, det är andliga fäder och mödrar som har levt ett liv som är mer än några år i alla fall tillsammans med Gud. Förra veckan predikade Lilan om Jakob, eller Josef. Och visst en detalj jag älskar med den här berättelsen med Josef, pappa Jakob. Och det är stunden när Jakob försonas egentligen med Gud. Jag menar, han var ju en liten lurendrejare den här Jakob och håller på med det ena och det andra nästan hela sitt liv. Och då är det så att Jakob var på väg och ska möta sin bror Esau. Det står om Esau att han hatade Jakob. Det står om Jakob att när han ska gå hem och möta Esau så delar han upp sin familj och släkt i två led. Och sen var han själv längst bak. Så han tänkte om Esau anfaller högra flanken och tar jag vänster och så flyr vi till syden eller vad han nu tänkte ta vägen. Men han anfaller vänstra flanken och hoppar till höger och så drar vi iväg. Sen har vi det märkliga mötet med Jakob och Gud. Det är så att han brottas en hel natt. Och som på något sätt belöning efter den brottningskampen så välsignar Gud Jakob och med en smäll på höften så han går halt resten av livet. Då kan man fråga sig, varför går han halt? Ibland kan det vara bra att vara lite halt så man känner att man är beroende av Gud och den annan predikan. Men jag tänker då sen på det mötet som Jakob har med Esau. Plötsligt är inte Jakob längst bak. Han är längst fram. Esau kommer med sina par hundra man där och svär den högsta hugg. Och på något sätt då, spänningen låg i luften. Men plötsligt är inte Jakob längst bak. Han är längst fram. Och vad händer? Jo, det står att de omfamnar varandra. Och försonas. Och det är så de gråter. Som bara bröder kan göra när de riktigt är kära. Och så säger Esau att när jag ser ditt ansikte är det som jag skulle se Guds ängel. Vad hade hänt? Jakob hade mött Gud. Han var lite halt. Men bättre lite halt på utsidan än halt på insidan. Som hans insida förr var en lurendrejare och lite halt, så han plötsligt fått någonting av Gud som påverkade hans möte med Esau. Men framförallt så har vi en intressant detalj. Det står att Josef såg sin pappa. Och nu ska jag säga en sak som är så viktig för mig. Det finns få saker som är så viktiga för er som föräldrar. Oss som föräldrar. Att låta barnen se att mamma eller pappa har mött Gud. Att låta ens liv bli uppfyllt med den heliga ande. Att det finns ett före och ett efter. Där barnen får upptäcka att här har pappa och mamma mött Gud. Jakob gick från att han var längst bak och var sin flank, så var han längst fram. Han gick från att han skulle försvara sig med svärd till att han gick längst fram och anföll med kärlek. Och det är bara sånt som den heliga ande kan göra med oss. Vi behöver såna andliga förebilder idag. Mödrar, som äldre medelålders människor som kan gå och sitta bland en ung människa och säga jag går med dig den här sträckan. Du kan ha det tungt nu en par år, ja, men jag går med dig hela den vägen. Ha det 10 år, ja, men jag bär dig hela den vägen. Ta det 20 år, men det spelar ingen roll. Jag går med dig ända tills ditt liv är bra. Vi har äldre människor som kan gå och sätta sig bredvid en ung och säga jag vill be för dig varenda dag. Jag kan lära dig vad som står i Bibeln. Jag kan uppmuntra dig, jag kan skicka dig på en konferens om du inte har råd själv. Vi är mogna människor, osjälviska sådana, som kan bli förebilder för en ung generation. Josef såg sin far. Och jag tror att en orsak varför Josef kunde leva på det sättet som Lilian predikade om förra veckan, det var för han fick se pappas förvandling och det påverkade honom. Vi vet nog vi alla hur våra fäder har påverkat oss mer eller mindre. Och mödrar för den delen. Jag tror att det bästa sättet att ge vidare vår tro är att människor får se vår tro fungera i vardagen. Att vi helt enkelt lever ut den. Vill vi se våra unga fantastiska människors liv bli förvandlade, så tror jag att det bästa sättet att vi själva lever ett passionerat liv fyllt med Guds kraft och kärlek. Hur ska vi gå den smala vägen och genom nålsögat? Ja, det är klart, det går inte, det blir bara malet kött. Vi behöver Guds hjälp. När du blir orättvist behandlad eller något händer dig av smärta och kamp, hur reagerar du? Gå ner på knä, kanske du brottas med Gud. Kanske någonting händer med dig som börjar påverka din omgivning. Du och jag, vi äldre, talar oss äldre nu ändå över 40. Om vi vill göra en skillnad så behöver vi bli mer beroende av Gud. Vi behöver bli mer beroende av honom, men vi behöver också öppna upp våra hjärtan för de yngre människorna runt omkring oss. Vi är inte så viktiga. Vi behöver förstå att de yngre runt omkring oss är i alla fall minst lika viktiga som vi tycker att vi själva är. För vill vi göra en generationell skillnad så behöver vi mer av Gud och mindre av oss själva. Vi behöver ännu mera människor som är fyllda med Guds liv. Så att vad folk minns från möten med oss, det ska vara Jesus och inte oss. Låt mig ännu säga några ord om vad vi ännu behöver som fjärde. Jag skjuter lite åt olika håll idag, men kanske någon salva landar någonstans. Jag tror vi till sist behöver församlingar som ger utrymme och tro på de som kommer efter oss. En pastor hörde många år sedan som berättade åt mig att han var i en församling där som var lite, alltså det fanns en del äldre på mötena. Och på den gudstjänsten kom det plötsligt in en ung hårdnackad punkare. Ni vet de som är far åt olika håll och kantar håret och piercingar på alla möjliga platser, men inte trodde man kunde ha sådana. Och en sån människa kommer in och så klampar in på mötet, de äldre började lite röra på sig och de yngre också, för det var en människa som inte riktigt passade in i gänget. Och sätter han sig mitt i gången dessutom. Det var bänkar på höger och vänster och sen en gång så gick jag in i predikstolen och mitt på den gången sätter han sig ner. Och det är ju katastrof i en fin salig gudstjänst som pågick då för tillfället. Och folk blir lite obekväma och vred på sig och funderar, Herre hjälp oss. Och så ser man en äldste broder, 83 år, som stiger upp. Alla bara tänker, bönsvar. Nu. Och så går han dit. Och så i allas stora chock och förvåning så sätter han sig ner med den här punkaren, 18 år eller 20 vad han var. Och säger han till honom, nu firar vi gudstjänst tillsammans. Och satt de där tillsammans hela mötet. Jag tänker någonstans är det att bara visa tro för nästa generation. Att vi kan på något sätt spreta våra kulturella åsikter om vad som är rätt och vad vi vill ha för sånger och musik och stilar och längd på predikan och så vidare. Att det är utrymme för de som kommer efter oss. En gång i mitt förra liv tänkte jag säga, i alla fall 10 år sedan när jag var ungdomsledare. Och i slutet av den karriären så hade vi en plats som jag började kalla, vi var där nere av någon konstig anledning, nya förnyelser av Benjamin och Edith på den tiden. Så var vi där nere och så fanns en plats där nere som jag började kalla Vilda hörnan. Och där satt ungefär en 5-10 ungdomar alltid på fredags på gudstjänsten. Och de kände kanske inte att de hörde hemma ännu. Som de satt där och siktade ut och siktade in och siktade ut och det irriterade mig extremt mycket. Jag tänkte att jag skulle installera en katapult under dem och sen ut med dem. Man vill ju när man predikar att alla lyssnar som ni gör kanske och gör anteckningar och Instagram-citat och sånt. Och, men de bara, de satt ner och siktade upp och så pratade de högljutt emellan oss. Det är den värsta av synden. Först är det Facebook och sen är det högljutt prat under predikan. Det är på något sätt ärkefienderna. Så jag funderar på det där. Att hur ska man göra någonting åt dem? Och frustrerad man jag var. Men sen slog det mig några år senare att två av de ungdomarna som jag kallar vilda gänget som var numera ledare för ungdomsarbetet. Tänk om jag skulle ha slängt ut dem. Eller ens satt dem på plats högljutt från scen. Skulle de troligen ha lämnat församlingen och aldrig kommit in igen. Med all rätt. Jag tänker ibland, kära vänner, vi ska vara generösa med de yngre. Låt dem vara lite vilda, om ni är det. Jag vet inte om ni är det någon mer. Men om ni är vilda, så var vilda. Låt människor vara vad de var. Två av de här som jag sa blev två av de finaste ungdomsledarna jag haft i församlingen. Våra unga människor tror jag behöver få vara en kyrka där vi som äldre tror på dem men också där de får vara vem de är. Vi behöver skapa en församling där människorna är människor och Gud är Gud. Vi har svårt att förvandla en människa. Det är Guds arbete det. Vi behöver en församling där vi ger människor utrymme att få vara med. Och där vår största längtan är att Gud ska möta dem på djupet. Inte alltid på det, genom den kultur som jag förstår mig på. Jag har ju bett i 20 år, Herre ge mig stor nåd den dagen i framtiden när det är techno som gäller som lovsång. Jag menar, jag är på en helt annan universum än den musikstil som jag tycker om. Som inte vi vill gå in på desto mer nu just. Men alltså, tänk, även om det skulle vara så. Och det är det som gäller för att unga människor ska möta Gud. Så ska jag vara villig att vara med i en sån församling. Den kultur som helt är mitt emot vad jag står för. Men om det hjälper att människor får möta Gud, då ska vi vara villiga att sätta vår egen kultur åt sidan och glädja oss att unga människor får möta Jesus. Hallå! En äldste i alla fall som höll med om det. Vi behöver, tror jag, ge människor utrymme att få vara med och möta Gud. Hur mycket är vi villiga att lägga ner våra egna begär för att skapa utrymme för dessa fantastiska människor som vi har så många runt omkring oss? Det står att Jesus sa det så här, att han har gjort oss till kungar och präster för att regera på jorden. Låt oss tro på nästa generation så att vår del blir att det som kommer efter oss fick någon som trodde på dem. Fick någon som bad för dem. Fick någon som uppmuntrade dem. Fick någon som bad dem igenom i dopet i den helige ande. Etc. Det är märkligt när man talar med sina kollegor, pastorer och ledare. Så alltid funnits minst en människa. Som de har pekat på och sagt, tack vare att han eller hon fanns, så är jag idag pastor. Det fanns Mr. X eller Mrs. Y någonstans längs vägen som bara sa till mig, jag tror att du har någonting från Gud. Oavsett om du är 97 år eller 12 år, så kan du alltid be till Gud och fråga, finns det någon människa idag som ska behöva få ett uppmuntrande ord? En hälsning, en bibelvers, en varmkorv, vad som helst. Så vi bara får ge vidare det som Gud har gett oss. Hjälp oss att tro på dem som kommer efter oss. Vi vill tro att den bästa församlingen här i Vasa, den finns inte idag, den finns om 50 år. Vi vill tro att de bästa pastorerna i Vasa, de kommer i framtiden. De har inte varit, de ska komma. Vi vill tro på att det alltid ska finnas en plats där unga människor får möta Gud. Tro på Bibeln och låta Bibelns ord förvandla en och så vidare. Låt oss, jag kan ta den sammanfattningsbilden och låta den vara kvar på skärmen mot slutet. Låt oss vara en församling där vi tror på varandra. Och låta våra liv bli ett redskap så andra människor får möta Gud. Det är ändå det vi drömmer om allihopa, tror jag. Jag undrar om vi idag ska bara kunna göra en proklamation på något sätt och be för de yngre. Jag vet inte vad alla yngre bes för, om de vill det förstås. Men jag skulle önska någonstans att vi skulle hjälpa de yngre. Bli mer stöttande, mer uppmuntrande. Ge varandra mer komplimanger och hjälp. För det är inte lätt att vara ung idag. Därför behöver vi som har gått den här resan redan finnas där för dem. Så känns du, jag skulle vilja ge en sån, vi ska ha förbön, Becka kan göra sig redo på scen med gänget. Jag skulle be om du som ung finns här bland oss och du bara känner att jag skulle behöva få lite mer av den heliga ande. Kanske du inte är andedöpt, alltså blir fylld med den heliga ande och talar i tungor och har dig. Kanske du bara skulle behöva få möta Gud. Kanske du själv känt att ditt liv har varit lite mörkare och lite ångestfyllt mer än du skulle tycka det skulle vara. Kanske du saknar förebilder, människor som kan leda dig framåt i livet. Kanske du skulle bara känna att du har en kallelse från Gud, men du vet inte riktigt hur ska du bära det åt för att på något sätt förmedla den. Vi skulle vilja be för dig idag som församling ändå. Att du skulle få som ung människa möta Gud kort och gott. Och vi har några fina, härliga förbedjar människor som kan göra sig redo. Vi ska be och ta en stund när vi lovsjunger Gud tillsammans. Men jag skulle också vilja att du som ung ska bara få känna att vi i den här församlingen, vi vill göra vad vi kan för att du ska få de redskap du behöver, den kärlek du vill ha och det liv du vill eftersträva tillsammans med Gud. Så ska vi be för dig. Tack Jesus att vi bara får komma inför dig, Herre, som dina barn. Du har gett oss ett arv att förvalta den här staden, Herre, med många unga människor, Herre. Människor som du har sänt.